Jag vill först göra lite reklam för ett upprop som kyrkorna i Sverige gör gemensamt för att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro och att de som beviljas asyl i Sverige får rätt till familjeliv och att praktiska hinder mot familjeåterförening undanröjs. Man kan skriva på det här uppropet genom att gå in på den här hemsidan eller på ett papper som finns här ute. Känner du Lukas, läkaren? Utan honom hade vi inte haft någon jul. Återkommer strax till varför. Lukas, han arbetade som läkare i den romerska kolonin Troas i en plats nära det gamla Troja som en del kanske känner till. Någonstans i nordvästra Turkiet nära Grekland. Det är omkring år 50 efter Kristus. Till Troas kommer Paulus. Han är ute på en missionsresa. Hans mission var att berätta om Jesus Kristus. Jesus hade dött och uppstått 17 år tidigare i Jerusalem och sen återvänt till himlen. Paulus hade varit en motståndare mot de kristna och förföljt dem. Han var en rättrogen jude som inte trodde att Jesus var den befriare som han sa sig vara. Men han fick en mycket stark upplevelse på vägen mellan Jerusalem och Damaskus som ändrade hela Paulus liv. Han får se Jesus i sin syn och han blir själv en kristen. Efter ett antal år så beger han sig ut tillsammans med medarbetare för att berätta om Jesus i Romarriket. Och han reste i städer framförallt i östra Medelhavet och nordöstra delen av Medelhavet. Och så kommer han till Troas. Och där möter han Lukas. Lukas som jobbade som läkare. Han lyssnar in budskapet Paulus har och kommer till tro på Jesus Kristus tillsammans med några andra. Och de bildar en kristen församling. Sen bestämmer sig Lukas för att följa med Paulus och hans sällskap. Och han följer med till Filippi i Grekland. Men där stannar han och arbetar vidare som läkare. 7-8 år senare kommer Paulus tillbaka och till Filippi. Då beslutas Lukas för att följa med Paulus på nytt. Och det blir en resa till Jerusalem och sedan till Rom. Varför detta om Lukas? Varför är han så intressant den fjärde advent 2016? Var har Lukas tillfört historien? Det är så att Lukas från Troas har skrivit det mesta av Nya testamentet. Han lämnar två böcker efter sig, Lukas evangelium och apostlagärningarna. Han var en noggrann vetenskapsman som satte sig in vad ögonvittnen hade hört och sett av vad Jesus gjort och sagt. Och han blev själv en del av den första kristna historien. Han skriver så här själv precis i inledningen Lukas evangelium. Många har redan sökt i en samlad skildring av det stora händelse som ägt rum bland oss. Så som det har berättats för oss av dem från första stunden var ögonvittnen och blev ordets tjänare. Och efter att ha grundligt satt mig in i allt ända från början har jag nu också beslutat att i rätt ordning skriva ner för dig högt ära Theophilus för att du ska förstå att de upplysningar du fått är tillförlitliga. Lukas letar upp dem som hade varit tillsammans med Jesus. Han läste sig in på det som redan var skrivet. Han förhörde ögonvittnen. Han kom själv till Jerusalem och kunde träffa dem som har levt närmast Jesus. Sannolikt fick han till och med möta Maria, Jesu mor. Båda böckerna som Lukas skriver tillägnas Theophilus. Ett fantastiskt namn som betyder Guds vän. Vi vet inte vem han är. Men sannolikt var han en högt uppsatt romare. Som Lukas ville berätta för vem Jesus var. Och hur den kristna missionen gick till i romarriket. Framförallt genom Paulus. När Lukas skriver de här böckerna så är han i Rom tillsammans med Paulus. Paulus väntar på rättegång för att han hade förkunnat om Jesus. Och man tror att Lukas kanske skrev de här böckerna med syftet att berätta om Paulus, ett slags försvarsskrift för de kristna och framförallt Paulus. Jag vill påstå att utan Lukas hade vi inte haft någon jul. I alla fall inte någon kristen jul. Det fanns ju en jul i Sverige innan Sverige blev kristnat för cirka 1000 år sedan. Då offrade vikingarna till sina avgudar Thor och Oden och Freja under midvinterblotet. Jag tror ingen av oss skulle vara med på det julfirandet. Och det är glad över att inte ha överlevt. För Lukas är den som ger oss den stora berättelsen om Jesu födelse. Vi har en del av den också i Matteus evangelium, men där är den mera kortfattad. Lukas, han skriver om Maria som ung tonåring i Nasaret får möta ängeln Gabriel. Och hon får detta budskap till sig. Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Och Maria sa till ängeln, hur ska detta ske? Jag har aldrig haft någon man. Men ängeln svarade, helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Jag tror att Lukas fick den här berättelsen direkt ifrån Maria. Även om läkarkunskapen under antikens tid inte var så utvecklad, så visste Lukas att så här blir inte barn till. Nej, det var ett gudsingripande. Guds son, världens räddning, kom till världen genom en enkel ung judisk kvinna som lyssnade in ett himmelskt budskap. Sen skriver Lukas ner den välkända berättelsen om hur Josef och Maria kommer till Betlehem och där Jesus föds. Lukas ger oss den här sanna berättelsen som kom att förändra historien i grunden. Han har gett oss berättelsen som dess gett människor hopp om frälsning och evigt liv. Och jag tror inte Lukas kunde ana när han satt där böjd över papyrusrullen och skrev ner det han hade fått höra och läst in från ögonvittnen och andra papyrusrullar och själv hade upplevt vad hans skrifter skulle få betyda för människor och hela världshistorien. Att vi idag läser dem och talar om dem. Förutom att Lukas har gett oss berättelsen som har format den kristna julen, så har han också gett oss en berättelse som mer än andra har format det medmänskliga tänkandet och görandet. Och vi hittar den berättelsen i Lukas kapitel 10. Där får Jesus en fråga från en person som kunde den judiska lagen väl. En lag som reglerade relationen till Gud, till medmänniskor och samhället för övrigt. Den laglärde frågar Jesus, hur ska jag kunna få evigt liv? Och Jesus svarar med en motfråga, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Och då säger den laglärde så här, du ska älska Herren Gud av hela ditt hjärta, om hela din själ, om hela din kraft, om hela ditt förstånd och det nästa som dig själv. Jesus svarade, det är rätt. Gör det så får du leva. Och därmed kunde ju samtalet vara slut. Men den fortsätter därför att den laglärde säger så här. Vem är min nästa? Vem var det han skulle älska som sig själv? Vem eller vilka skulle han göra kärlekens gärningar emot? Var det familjen? Var det släkten? Var det grannarna? Var det hans eget folk? Eller var det till och med romarna? Och människor från andra folk långt borta. Jesus berättar då en liknelse för att ge ett svar. Han berättar om en man som gick från Jerusalem ner mot Jeriko. Som blev överfallen och rånad. Och halvdöd, naken ligger mannen vid vägkanten. Förlorat allt han ägde. Och risken för att han skulle dö var stor. Och i den här berättelsen så låter Jesus först en präst gå förbi mannen. Och sen en levit. Två väldigt fina människor som tjänstgjorde i templet i Jerusalem och som kunde lagen och visste hur man skulle bete sig. Men de var rädda för att själva kanske bli rånade. Istället så dyker upp en samarier med en åsna som tar sig an mannen, förbinder hans sår, låter åsnan bära mannen till ett värdshus. Värdshusvärden får betalt för att behandla mannen vidare och till och med säger samarien att jag kommer komma förbi och kolla hur det har gått och sen betalar jag mer om det behövs. Samarier och judar hade inget umgänge på den här tiden. Samarier bodde där vi idag kallar för Västbanken, den norra delen av det, Palestina, i gränsen mot Israel, ett omtvistat område. Där bodde de. De hade ursprungligen kommit från andra delar av Mellanöstern när Israel blivit invaderad flera hundra år tidigare. Då hade den invaderande kungen tagit bort judarna därifrån och istället fört dit andra folk. Och det hade skapat den här osämjan. Dessutom hade de skapat en egen variant av judisk tro, samarierna. Därför kunde en rättrogen jude inte ha med samarier att göra. Men nu låter Jesus i sitt svar till denne man låta samarien vara den som gör rätt, men inte prästen eller leviten. Och så ställer Jesus frågan, vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarar, vad skulle han svara? Den som visar honom barmhärtighet. Det där svaret måste ha suttit ganska långt inne. För han sa inte samarien var den som visar barmhärtighet. Han sa den. Och då säger Jesus så här, gå du och gör som han. Lukas är faktiskt ensam om av de fyra som har skrivit om Jesu liv i Bibeln att ha med den här berättelsen. Kanske den var allt för radikal. Men sån är Jesus. Han spränger gränser, tankemässiga gränser. Gränser som hindrar oss att göra det goda och rätta. Det här samtalet, den här berättelsen från Lukas har inspirerat människor sedan dess att göra det som är rätt mot sin nästa. Det har inspirerat lagstiftning. Och den text som sannolikt ligger som grund för de mänskliga rättigheterna och mänsklig omsorg. Det står så här i FNs första artikel för mänskliga rättigheter att alla människor är födda fria och lika i värde och rättighet. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Vi känns som att man har lite inspiration från den här berättelsen. För om man handlar i en anda av gemenskap mot varandra, då hjälper man ju varandra. Det är lätt att sätta upp gränser och söka gränsen för vad jag kan göra för min nästa. Men dock är det så svårt att komma runt Jesus svar. En människa i behov och jag kan göra något för att hjälpa. Vilken ursäkt håller då i ljuset av vad Jesus sa att låta bli? För Lukas blev mötet med Paulus i Troas någon som ändrade inriktning på hela hans liv. Han fick vara med både med en yttre resa och en inre resa som var stark och omvälvande. Han hade växt upp med tankesätt att det var skillnad på värde på människor, på fri och på slav, på olika folk, på man och kvinna. Men han kom till tro på Jesus Kristus som älskade alla. Och Jesus Kristus är den som också idag ger oss energi och vilja att göra det som är rätt och det som är gott mot vår nästa. Amen.